Ja, nu är det vecka 11 och det här är Fighterpodden Nedslag med det senaste inom kampsport. I dagens program blir det boxning. Vi pratar Tyson Fury och Anthony Joshua. De ska mötas två gånger nu under 2021. Det var kontroverser och det var knockar på UFC Vegas 21. Och vi ser fram emot fullspäckade MMA-dagar, magiska svampar och mycket mer i dagens Fighterpodden Nedslag. Ja, hej och varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag. Jag heter Mårten Söderström och det här är podden för dig som älskar kampsport. När vi spelar in idag så är det torsdagen den 18 mars. Och med oss i Skåne har vi Filip Dersén. Tjenare.
Hallå, hallå.
Du är ganska ny i podden, har framförallt kunskap kring boxning, men alltså ny, nästan som en veteran redan, eller hur Simon?
Absolut, och en person som har mycket åsikter, och det gillar jag väldigt mycket. Det är ju härligt, alltså, för att man behöver ju mycket åsikter, och det, vi tycker ibland lite olika, ofta tycker vi lika, men det gör att det blir lite dynamik. Så att du, hjärtligt välkommen Filip, och det, jag hoppas att du fortsätter länge i vår kära podd.
Hoppas jag med, ömsesidigt.
Och för Simon Kölle, du sitter i Stockholm, precis som jag gör. Och den här podden, ja, vi är fortfarande på distans.
Oj!
Men trots det så händer det grejer. Woo! Vi har en kollega som faktiskt har fyllt 50 år. Det är ju Johan Haldin, som man kan säga, i poddens övervakare. Sätt scenen för Johan lite grann här, Simon.
Ja, men en applåd. Han fyller år då. Fyller 50, eller har fyllt precis här. Därav den fina musiken här. Nej, men Johan Haldin är ju och har varit framförallt en viktig spelare inom svensk kampsport. Var en av de första som tog MMA till Sverige. Han kommer inte säga det själv, om vi frågar honom sen, att han kanske tillhör den nästan andra generationen, men han tillhör absolut den första generationen som var tidig och höll på med kampsport och framförallt MMA och sådär. Kommer från traditionell kampsport och har testat på alla möjliga olika stilar. Driver sedan länge tillbaka kanske en av Sveriges snällaste och vänligaste gym eller kampsportscenter som heter Berserk MMA. Men har tränat mycket poliser, har gjort alla möjliga. Det har ägt massa tidningar, han äger ju Fighter Magazine bland annat, och han har ju ägt många andra Fightlife och alla möjliga, och varit MMA-förbundets ordförande också under en stund och sådär. Så att, han har gjort väldigt mycket. Han har också designat väldigt mycket. Han har ju vunnit väldigt många designpriser. Så han har gjort väldigt många loggor, IMAF-loggan till exempel, och sådana där grejer som kanske inte alla känner till. Men han är grym designer. Han har vunnit massa stora priser och sådär. Mm. Så att, en stor insats har han gjort och kommer fortsätta göra.
Han är med också ibland, som sagt, i podden, Johan. Men stort grattis till honom.
Stort grattis.
Ska vi ta och kasta oss in i dagens podd? Vi börjar, tycker jag, med boxning. Och Filip, vi har ju... Det är ju Tyson Fury och Anthony Joshua som ska mötas två gånger nu under 2021. Vill du berätta lite grann om både Tyson Fury och Anthony Joshua, varför det här är så spännande?
Ja, vi kan ju börja med att säga det att Eddie Hearn, som är Anthony Joshuas promotor, han har gått ut och sagt att det är klart nu. Båda två har skrivit på, men Tyson Fury menar på det att han har skrivit på ett kontrakt, men det är ett kontrakt som ändå det finns lite, vad ska man säga, klausuler, så att han kan ta sig ur kontraktet om de inte hittar en venue, alltså en arena och plats för just matchen. Men om man ska säga just Tyson Fury och Anthony Joshua, varför den kan bli en av tungviktstidernas största matcher, det är ju för att de är egentligen lika gamla. Det är väl ett år som skiljer dem. Anthony Joshua, han börjar rätt sent, 18-19 år säger de, kom in i gymmet, men sen blev han väldigt snabbt OS-mästare på hemmaplan i London 2012. Så han tog den långa vägen och gick amatörbanan, medan då Tyson Fury, den släkten Fury, det är ju liksom, de har ju en generation av fighters ända tillbaka till liksom 1800-talet. Alla visste Furys var de kunde slåss. Och han har ju då gått direkt in till proffsringen efter att han varit amatör. Och har förmodligen gått fler ronder utanför liksom reglementet där man gått innanför. För det är ju så, Anthony Joshua är ju en riktig superstjärna i Storbritannien. Och har ju en grym kropp, folk tycker han ser bra ut, han säljer ut arenor. Men det har också Tyson Fury börjat göra. Och man kan ju inte säga att han har den bästa kroppen för en tungviktare, men på grund av att han kommit tillbaka från personliga problem, depression och liknande, så har han blivit en ikon också i Storbritannien. Så att det är två nationalhjältar som möts, skulle jag säga. Eller vad säger du, Simon? Ser du samma liksom dignitet i den här matchen?
Ja, men det gör jag. Det hade säkert varit ännu större om Anthony Joshua inte hade fått stryk. Nu har han ju för sig revancherat sig där. Men det är klart att då hade det liksom varit ännu större. Men jag tror att de har lite olika stil också. Men båda är tekniska, och jag menar, har man slagit Klitschko liksom och sådana saker, så det gör inte vem som helst. De har klarat pressen med enormt mycket publik, och de har liksom levererat om och om igen. Jag menar, Anthony Joshua var ju grym redan från början. Jag kommer ihåg att jag snackade om det. Och det tycker inte ni som följer boxning mycket gärna speciellt, för ni såg ju liksom OS och såg att han vann där. Men jag kommer ihåg när jag pratade med folk och nämnde honom att han kommer gå så långt första gången jag såg honom proffsmatch. De märkte att det fick mycket mothugg, men vadå, han har bara gått 4 matcher och hur ska det bli liksom så här. Men jag tycker att han var så klockren i sin stil också i liksom proffs, eller som amatör, så att han, men alla lyckas ju inte få över det till proffs, men han har ju verkligen gjort det. Och att mötas 2 gånger, vad är upp med det? Varför är det liksom, det är en direkt rematch då oavsett, eller vad?
Precis, det kommer bli, vem som än vinner, hur den går, så blir det en rematch. Och jag tänker väl att de vill väl, om en av dem förlorar båda matcherna, då har de ändå fått liksom in över 1 miljard på banken och kommer att kunna pensionera sig. Så jag tror det är lite en försäkring för båda två. Och skulle det bli 1-1, då är det ju en trilogi som kommer att bli av, och då blir det ännu större pengar.
Ja. Men han skänker väl sina pengar också ibland, Tyson Fury, till olika välgörande ändamål och grejer.
Han var ju helt, efter den första Deontay Wilder-matchen, då skänkte han ju 93 miljoner av den. Så det var hela summan. Enligt, ja, och det var ju, han, det är inte så att han bara går till liksom någon stor organisation och skänk, utan han byggde ju då hus där i sitt traveling community, där, som jag förstod det. Så att han är väldigt nära det.
Alltså det är intressant det här att det är så mycket pengar i boxningen. Det har ju varit det ganska länge. Jag tänker med MMA som har hållit på i 25 år. Nu har ju vi kommit upp till nivåer, men det är ju egentligen, jag tänker McGregor-matchen mot Mayweather, där var det mycket pengar. Det var tvungen att gå över till boxning för att det skulle bli pengar. Men såklart att det finns ju mer pengar nu såklart inom MMA, men det är fortfarande dominerande att det är så mycket pengar inom boxningen. Alltså, jag tänker så här, hur får de ihop det?
Det är mycket, alltså man kan ju tänka sig TV-avtalen, den går ju hem i många åldrar, och framförallt i Storbritannien är det ju fortfarande en jättestor sport. MMA är väl mer vid den yngre publiken, just tänker jag. Men sen också får man ju säga att de har andra personligheter, skulle jag säga, i boxningen. Tyson Fury och Anthony Joshua, de är liksom, alltså det är som liksom Cristiano Ronaldo, de har liksom alla, jättemånga vet vem de är, och de liksom bygger upp sina personligheter på ett sätt som jag tycker MMA-fighter, det är det ofta att du är i UFC, och UFC står lite för att bygga upp det, men Anthony Joshua, han har ju byggts upp tack vare Matchroom som Eddie Hearn äger, och gjort det alltså helt fantastiskt, för att alla vet vem man är idag, från att då, som Simon sa, innan sa man bara, men det är en bodybuilder som slår lite hårt, men så fort han möter någon bra så kommer det sluta med förlust. Men sen har bara fortsatt vinna och vinna. Så att, de gör väldigt bra med att hype upp sig själva, ska jag säga.
Ja, spännande. Man, det är inte satt som sagt när matcherna blir än, för de har inte klart någon arena, men vad spännande. Kul!
Verkligen.
Vi lämnar boxning och går över till MMA. Vi startar väl i helgens UFC. Ja, det var ju kontroverser, och det var knockar som sagt där. Simon, vad tyckte du om galan?
Alltså det är alltid kul med avslut och sådana saker. Det var ju som jag sa innan, det var ganska top-heavy gala. Det var ju lite sådär, och ibland levererade de rätt mycket. Men om man tar liksom de sista 4 matcherna, så var det ju förutom då huvudmatchen som också blev för sig blivit avslut, men det var ju no contest blev ju den. Så var det ju liksom David Grant som stod för en knockout, en overhand vänster, och sen så hade vi en knock av Dan Ige som var grym 22 sekunder bara, och Ryan Spann som har varit lite så upp och ner i sin karriär, 19-6 har han i rekord nu, som slog Misha Cirkunov av också det på en knock liksom, eller så. Och sen så Leon Edwards som ändå såg bra ut, tycker jag, mot Belal Muhammad, eller vad säger ni?
Ja, absolut, jag tycker verkligen det gjorde han. Jag tyckte faktiskt Edwards dominerade, tycker jag. Vad säger du då, Filip?
Jo, han gjorde så bra han bara kunde den tiden han var i buringen. Men sen är det klart, det är ju en 5-rundersmatch. Man vet ju aldrig vad som hade kunnat hända. Men det är klart, det såg ut som att Edwards, han styrde och kontrollerade matchen. Det tycker jag.
Dominera kanske var lite överdrivet. Nej. Men alltså, jag tyckte han gjorde en bra ifrån sig, måste jag säga.
Absolut, och sen tycker jag att det såklart ska vara så att Belal Muhammad borde vunnit på diskvalificering. De pratar ju lite ibland om hur vidare det var liksom medvetet eller inte medvetet och sådär, och det, det är ju, han har ju blivit varnad tidigare och sen gör han liksom en iPoke och den, det, och sen har det också ibland att göra med, det är olika regelverk på lite olika ställen beroende på hur lång tid av matchen som det har gått. Nu var det här i andra ronden av fem, så det har inte gått mer än halva matchen och så. Men jag tycker att alltså, diskvalificering känns rätt med tanke också på veckan innan och sådär. Jag vet inte, vad känner ni?
Ja, men först ska vi kanske förtydliga om inte man har sett matchen, att Leon Edwards satte ju så att säga ett finger i ögat på Bilal Mohammed. Och då ska man ju då faktiskt komma ihåg att de ska ju hålla in fingrarna. Och så blir det som du säger, ja, men det var väl oavsiktligt då, det var inte meningen. Men den satt ju riktigt illa så att han, han låg och skrek att inte han kunde se på en öga. Tänkte jag, shit, tänk om han har blivit blind.
Det är okej med hans öga, ska jag säga efteråt också. Men ni, och jag har ju varit med om det, jag vet inte om ni har varit med om det, men att få ett finger i ögat och få det sådär hårt också. Så, för jag blev ju också förblindad på vänster öga en gång av en armbåge. Och det var ju ändå en armbåge liksom. Det var så här, och då trodde jag ju verkligen att jag var blind. Alltså ganska många minuter var det helt svart. Och det är fan, det är viss panik där i det läget. Sen mitt öga är helt bra sedan dess. Men det är ändå så här, det är rätt, ögon är rätt läskiga. Vad säger du, Filip?
Ja, men precis. Den här gången faktiskt håller vi med varandra, för jag tycker exakt samma som det. Jag tycker det borde bli en diskvalificering och att Mohammed skulle få vinsten. För att han, det var ju först, Edwards gjorde ju det en gång innan, det var ju första ronden. Och sen gör han det ju med en helt öppen liksom, hand. Och jag skulle säga det också, bara med boxningshandskar, så tunga sådana 12-ounce handskar. När man sparades, om du fick ett litet alltså, finger upp mot liksom, ögonlocket, det kunde ju göra runt i stunden och sen även några dagar efter. Så tänk att få en hel jäkla hand.
Ja, ja, det är helt sjukt alltså. Vi ska ju säga att det var ju ett till alltså no contest på den här samma gala också. Eric Anders som drog ett otillåtet knä på Darren Stewart. Alltså det är två galor i rad nu. Alltså det där är inte bra. Nu är ju UFC så pass stabila i sig liksom, så att det är samma sak som två kontroverser i NHL kommer inte sänka NHL i hockey liksom. Men, så det är lugnt, men det är ändå tråkigt någonstans.
Men du som är mer insatt i regler och så, Simon, hur kan det komma sig att Piotr Jan förlorar sin titel, förlorar matchen, men till exempel Eric Anders förlorar inte?
Ja, nej, men alltså det är det som är grejen då, att det blir liksom när det blir subjektivt. Det är det handlar om, att det är så här, det här, han hade så lång tid på att lägga sitt knä. För det var verkligen så att titta på sin ringhörna och allting, alltså nu pratar jag Peter Jan då. Och sen så drar han knät, så blir det så här. Det är nästan svårt att hävda att det inte är liksom, vad är då annars att man är liksom, gör det medvetet liksom, förstår du? För det där är ganska medvetet, så det går att hävda att den saken då, att det är medvetet, så att det är väl det liksom. Men det är ju det att det ska inte vara, alltså sport, oavsett sport, ska inte vara så att det blir subjektivt, kommer aldrig komma ifrån. Men om det blir så att en sak gäller där, en sak gäller här, det är inte bra för sporten. Och vi har nu åtminstone tre stora regelverk som snurrar runt. Två som framförallt UFC kör. Men i Sverige har ju annat också. Det är därför jag säger tre där, som att vi har svenska regler, sen har vi de internationella reglerna som är Unified Rules. Men det är en av de Unified Rules då. Så att det blir liksom, det är rörigt. Man ska ha ett system helst, och kanske ett annat då för amatör, tycker jag.
Men vad händer här nu? De får väl mötas igen, Leon Edwards och Bilal Mohammed, eller? Vad tror ni?
Ja, antagligen.
Inte om man frågar Edwards, han vill ju ha en titelmatch direkt, så att jag vet inte vilken värld han lever i.
Nej, men han dominerar, eller det var ju det vi kom fram till att det inte gjorde det, Mårten, men han styrde ju ändå matchen, så det är väl mer det. Och det man kunde se ändå, ta med sig där, kan vi släppa det här sen kanske, det var väl det att Leon Edwards ändå kunde stå emot den väldigt, för Bilal, remember the name, Mohammed är ju en väldigt bra, stabil också brottare, som så att det var ju vissa som sa såhär, okej, Hamzat, de börjar se det lite annorlunda nu, om att Leon Edwards faktiskt skulle kunna stoppa Hamzat, men Bilal, nej jag vet inte, det är en annan fighter än Hamzat, de är olika.
Men vi lämnar den galan nu och så går vi fram till helgens kommande gala, där huvudkortet är ju Derek Bronson som ska möta Kevin Holland. Det är en gala som jag ser fram emot, det är många, tycker jag, bra matcher på det kortet. Vad tycker du, Simon, om galan?
Ja, men jag tycker också den är jättebra. Alltså det, eller i alla fall den matchen är jättebra. Det finns ju lite andra matcher under som också är intressanta, Men det är, alltså Derek Brunson, han har ju 21-7 rekord, 3 segrar kommer han ifrån. Men att Kevin Holland som har 21-5 rekord och har 5 raka segrar och gjorde ju ett sånt jäkla bra förra året, alltså 2020, jag menar, han verkligen krossade. Och jag menar, i sin sista match som han gick där han mötte Jacare och slår honom han har ju dragit guard på honom då, eller dragit, han har hamnat liksom. Och det sätter sig upp och slår. Vi var ju helt imponerade, Mårten, kommer du ihåg den matchen?
Ja, absolut.
Och bara knockar Jacare liksom, som ingen annan har gjort. Så den matchen är ju förstås jätteviktig, och Kevin Holland är kaxig nu. Han vill ju verkligen liksom... Han har snackat på presskonferensen att Israel Adesanya är ingenting, och liksom han är en fake champ och allt möjligt. Och, eller inte en sann champ om vi ska vara korrekta. Vi har en annan intressant match på den galan, och det är ju Gregor Gillespie som är 13-1 rekord. Så han kommer från en förlust faktiskt, men som heter Brad Riddell, 9-1 rekord, som har 6 raka segrar. Så det ser ut som en smällkaramell. Men ser du fram emot de här, Filip, eller någon annan match på galan?
Ja, men just Gillespie kollade jag en del på innan, och jag tyckte att han var riktigt bra brottare, men han åkte på en tuff förlust mot Kevin Lee. Det var väl inte, var väl ett år sedan någonting sånt där. Mm. Så att det ska bli roligt att se han igen, och det blir lite sista chansen nu för en ny win streak, så att det är ju en tuff viktklass han är, och han är 34 år gammal, så att det är väl dags nu. Men sen framförallt den Brunson Holland, det känns ju som en match kanske till och med kan vara av intresse för Jokern, Jack Hermansson, vinnaren där.
Ta en rematch liksom, ja, det skulle, om det blir så. Ja, precis. Och så Holland att, och honom, det vore ju spännande att se faktiskt. Men, ja.
Så att jag tror det kan bli en sådan match. Men annars så Holland där, UFC hoppas väl att han fortsätter segla upp och dominera, för att han kan nu bli en riktig stjärna i så fall.
Verkligen, verkligen.
Som sagt då, i helgen UFC Fight Night med Brunson versus Holland. Vi ska prata mer MMA. Ja, vi i Fighterpodden Nedslag, vi ser fram också mot fullspäckade MMA-dagar och events här under 2021. Ska vi beta av lite grann vad som håller på att hända, Simon?
Alltså just nu spelas det här in torsdag, ska vi säga. Så just idag när det här spelas in, så det har ju gått då när ni lyssnar på det här, så är det ju flera galor som rullar. Vi har ju de här som vi har pratat om förut, vi har 3 stycken Cage Warriors-galor idag då när det här spelas in, vi har fredag och på lördagen. Och där kommer vi få se Rosten Wackman. Men innan det så har vi ju, om vi... titta lite på de svenska då, för det är rätt roligt. För vi har ju flera svenskar som går match nu. Vi har Ali Taleb, 2-0 rekord av han som proffs. Vann ju senast på Fight Club Rush på en triangel. Han kommer möta Nevraz Abzak som har 7-3 rekord på UAE Warriors. Som också 22 galor just nu. Så det är de 22 galor. Cage Warriors 23 galor. Sen kommer vi ha Malin Hermansson i samma organisation, men kommer nästa dag då. Då kommer hon har 5-2 i rekord. Hon kommer ju från en förlust mot Elin Öberg. Ni kanske kommer ha det på Brave i somras. Delat domslut där. Hon möter Corinne Leframbosi som slaktade det franska Leframbosi eller något sånt där.
som, du får ändå beröm, för du sätter ändå alla efternamn, så det är fantastiskt.
Ja, jag vet inte fan, just franska liksom. Som bland annat förra året slog Cornelia Holm. Så det är väl lite det hon är känd för i Sverige så där, på delat domslut dock. Så, där, så det är ju intressanta matcher. Jag vet, har ni koll på Malin Hermansson där, kanske framförallt?
Ja, jag har lite mer på Ali Taleb faktiskt. Han är ju nere från Skåne, och det var, jag jobbade för några år sedan, så var det en kille som sa, jag här gillar MMA och UFC, jag har en kille som kommer bli UFC-mästare, min kompis om några år. Och då sa jag, vad har han gjort? Nice. Han har gått en amatörmatch, tänkte jag. Han lär man inte höra från igen, men nu är jag faktiskt uppe på 2-0 och ser faktiskt riktigt lovande ut, så det ska bli roligt att se han.
Jag tänkte, jag frågade just om Malin Hermansson, eftersom att hon har väl en bakgrund också inom boxning just, har hon inte det?
Det vet jag faktiskt inte, jag har bara den Öberg-matchen jag har, annars har jag inte någon rekord på henne, så ja.
Nej, men hon har ju boxats, jag tror att hon har varit svensk mästare. Men sådär, sen är det ganska tunn viktklass på damsidan då, för att Cornelia Holm tror jag gick upp också utan att ha haft någon vidare boxningsbakgrund och tog också, om inte hon tog ett silver eller om hon tog ett guld på SM i boxning. Men hon är annars brottare i grunden liksom, från Göteborg. Nej, men sen har vi Cage Warriors att se fram emot. Det är ju Cage Warriors alltså verkligen öser på Ian Dean. Vi har sagt det förut, vi måste göra med honom. Nu har han jävligt mycket att göra. Han har alltså matchmakat alla de här tre galorna och tar hand om allting och har dessutom typ ADHD. Om ni, jag vet inte om han har det, men ish i alla fall. Men där ser vi väl kanske främst fram emot Cage Warriors 121 på fredagen, som är, och det ser vi Roster Mackman. 6-2 record. Han kommer få 2 förluster i UFC, så att han var ju uppe där liksom, mötte rätt tufft och svårt motstånd, och han kommer inte möta lätt motstånd i Cage Warriors. Han kommer möta en obesegrad irländsk fighter som heter Ian Garry, som har avslutat 4 av sina 5 motståndare då, som han har slagit som proffs. Och som amatör gick han 6 matcher och hade bara 1 förlust, och det var på delat domslut. Så att
Alltså, vi har ju följt Roster Nachman rätt mycket i den här podden.
Kurdimus
Prime är hans nickname nu. Ja, alltså, att han gick från amatör, ja, och när han fick sin första proffsmatch, och hade rätt stora förväntningar faktiskt på honom. Men han säger ju själv, han är ju inte nöjd med sina insatser. Nej. I UFC, de 2 matcherna han gick. Första tyckte han liksom inte alls, andra så var det som inte han hade den här gnistan. Jag vet att vi pratade med honom också efter och intervjuade honom, och han sa samma sak, att liksom han fick inte den. Det var säkert mycket nervositet. Så att nu är det ju liksom igen för honom. Jag undrar var han är någonstans mentalt nu. För nu går han in i en ny organisation. Det är Cage Warriors. Jag tänker alla som kämpar för att komma till UFC, du får 2 matcher. Det gick inte vägen. Det där är tufft att bära mentalt. Vad tänker du, Filip?
Man kan också säga att han går in med lite kniv mot strupen. För han går in i en semifinal i Weltervikts-turneringen. I en nyskapad turnering de har. Och vad jag har förstått det som, så har han fått en matchkontrakt. Liksom att om han går vidare så fortsätter han fightas. Annars är det inte klart att han fortsätter fightas. Så jag skrev faktiskt en text på fightermag.se nu. Släpptes i morse, tror jag. Om just han och Tobias Harila går ju på lördag då, att de går in med helt olika premisser i det här, att Ackman har ju varit i UFC, vill tillbaka, vilket är jättesvårt att göra, medan Harila liksom är talangen som nu vill in på för första gången. Så att det blir skoj att se båda två, de svenska faktiskt.
Ja, men det är det verkligen. Jag tänkte komma in på det med Tobias Harila där, men vi håller oss kvar lite Roster Nachman, så kommer ju den vara, så man kan se den galan på Viaplay också, Cage Warriors. Man kan se först på Fight Pass, och sen kan man se huvudkortet då på Viaplay. Klockan 22 börjar det på fredag, och det är ju, han är första matchen på huvudkortet, så att det, man kan snabbt se Roster Nachman. På lördagen då är det mycket riktigt som du säger, Filip, då får man se Tobias Harila 8-1 record, som heter Aidan Steven, som har 8-3 record, som aldrig faktiskt har blivit avslutad stående, och Tobias Harila är en som gärna vill avsluta folk stående, så att det blir spännande av den anledningen, om inte annat. Och det är den andra matchen på lördagens huvudkort som också visas på Viaplay. Så att jag säger så här, alltså, Viaplay ligger bra till just nu för MMA-fans, tror jag, den här helgen. Med tanke på att man kan kolla liksom jäkla massa galor. För det där är ju svenskarna som går. Men vi kan gå in snabbt på lite annat också som också rullar nu. Men alltså, Martin, Tobias Harila, hur långt kan han gå enligt dig?
Ja, alltså jag tror att han kan gå väldigt långt. Han har ju framförallt det som jag tror är en extremt viktig faktor, det är ju självförtroendet. Det måste man ju säga. Och sen i Sverige är han ju lite småkänd. Jag tänker hans beef med Adam Westlund som vi har hypat mycket. Och det där tror jag, det stod till mig, vet, i Aftonbladet om när de har följt det där lite grann. Så att han har hungern han vill, och som du sa förut där, Filip, han siktar mot UFC, har inte varit där, så han har ju allt att vinna.
Verkligen, verkligen. Men andra galor, det finns ju också annat, jag ska bara nämna det jättesnabbt nu då. Och det är på fredag, nu när det här släpps på fredag, så att då har vi Fist of Fury 3, One Championship, som kommer gå i Singapore. Det är en gratis gala faktiskt, som man kan se på YouTube från 13:30. Och det är lite kul, så att man kan börja sin liksom MMA-hell där, om man nu kan se på någonting på fredagar 13:30, vissa jobbar ju och så vidare. UAE Warriors 18 också på fredag, som går i Abu Dhabi. Det är där vi då får se Malin Hermansson, som är match nummer 7 på det kortet. Det är också sänds gratis. De har en egen app UAE Warriors, och den vid 15 ungefär kan man se den. Sen har vi Cage Warriors 121 också på fredagen, där man kan se Rosten Mackman. Och det är ju då som vi sa klockan 22 på Viaplay. På lördagen då är det KSV, om man vill följa det. Alltså en av Europas absolut största galor, KSV, eller KSW då, 59, som är ett så här supertungvitsmöte som de kommer ha där. Det är den här lite strongman-killen Marius Pudzianowski som 13-7 han i rekord, så kommer möta en sengalesisk brottare som tydligen ska vara liksom ett odjur. Det är supertung vikt, så det är över 265 pounds. Den går i Polen och den kan via Fight TV kan man se den då, som pay-per-view. Den startar 19. Sen har vi Cage Warriors 122 som kommer gå också då, som man också kan följa på, som sagt, på Viaplay. LFA 102, alltså ni fattar, det är helt sjukt det här, som sänds på UFC Fight Pass, börjat klockan 2 på natten, också en intressant gala. Och sen har vi UFC då, UFC Vegas 22 som vi har redan pratat om. Vad händer? Varför sätter alla på, alltså kollar man inte varandras scheman, eller alltså vad är detta?
det är otroligt ändå, alltså det är ju omöjligt att kunna se allt det här, men ja. Ja, vilken grej ändå. Jag är lite inne på det här också, att Cage Warriors då kör tre galor, som ja. Du säger nu.
Ja, men det spelar, alltså hur, varför och hur, och det kanske skapar,
varför händer det nu? Det är nog det,
det är frågan, mer det, precis. Varför händer det nu liksom, och varför samlas allting i samma helg? För det är faktiskt inte slutet. Rising, som vi hör ganska lite om nu för tiden, Rising FF, de kör sin 27:e gala i Japan, och den kan man se på söndagen. Det är pay-per-view, och deras, man får gå in på deras hemsida, Risings hemsida, så kan man checka den där. Men alltså, vad säger du, Filip? Vad är din analys? Är det bara slump att det sker nu, eller vad händer?
Är det inte att de försöker, kanske, jag vet inte, jag är ingen epidemiolog, men jag vet inte om smittsiffror kanske... Det börjar kanske klara på vissa ställen, och de verkligen alltså försöker. De kan ha legat nu på latsidan ett och ett halvt år, men de kan ju inte vänta hur länge som helst. De måste ju ha in intäkter, så att det är väl inte en pengafråga. De har sett att det har funkat med Fight Island, och även att Cage Warriors har gjort det lite tidigare. Så att det är nog bara att folk vill ta liksom möjligheten, om det nu finns en.
Ja, men det kan verkligen vara så. Jag tänker att du nämnde här med liksom viruset och allt. Det har ju varit, Jorge Masvidal ska vi nämna, har ju fått en, vi kommer att prata om den för längre fram, man har fått en ny chans på bältet, kommer att möta Kamaru Usman 24 april. Den galan ska de ju faktiskt köra med publik 24 april. Det är ganska modigt, eller vad säger du, Mårten? Det är i Florida. Det är
i Florida.
Och UFC vill vara först ute med att köra med stor publik. Liksom. Så det ska vara ös. Alltså de säger att det ska vara helt en full arena. Liksom.
Alltså, nu är man nästan inne på det här. Det har ju varit ett år nu när du hör allting. Jag hör allt, det är helt tyst. Alltså, nu har man ju ibland att de liksom klappar någon coach och sådär. Men det är otroligt vilken närvaro det har varit. Och också tappar ju såklart energi när hela ingången och allt det här inte har den energin.
Ja, verkligen.
Så att jag ser verkligen fram emot att det ska lyfta igen, så att det blir en hypen. Inte minst för de som är fighters, ska jag säga. För det måste vara... Alltså det är lite grann, jag tänker på, jag vet, om du ska sjunga inför en jury så står det tre personer. Det är lite så de fightas också nu, det sitter så få människor runt omkring.
Verkligen, verkligen. Ja, men det är spännande. Det händer ju, alltså det är MMA som verkligen har ägt och en del boxning under det här året. Det måste vi ändå konstatera nu, för nu är det lite sådär års... Det är inte, vi kan absolut inte kalla det jubileum, men det är någon sorts årsdag eller nu här i de här dagarna. Med covid, när det i alla fall slog i västvärlden, om man säger så, eller kom hit. Men alltså, Nurmagomedov, vi måste nämna honom, vi måste nämna Habib. Han har ju fått, att han har träffat Lorenzo Fertitta, den gamla ägaren av UFC innan de sålde. De har käkat en middag, och sen efter det så gick han ut, Habib, och skrev att till Dana White att han kan välja location, va? Eller hur var det, Filip?
Ja, det var det ju, semi location, och samma som Conor McGregor, men jag tror han fortsätter, han vill, han har mycket följare, han har mycket likes, jag tror han är en sån, han älskar att få likes helt enkelt, och du får inte mer likes än om du skriver det och tar ett foto med för att titta, så jag tror, jag vet inte.
Fast det är han.
Vad
han
tror du, Martin? Vad tror du?
Jag tror att han vill ha pengar, jag tror att han gör det helt rätt, men vet, du kan hypa det här ett år. Och när den väl kommer, den matchen, om du nu är mot McGregor då, så tror jag att då kommer du komma upp i sådana nivåer så att det blir riktigt mycket pengar.
Ja.
Jag tror att i grunden är så att det här är ändå hans yrke. Alltså, det är klart att man kan tycka att han är liksom, inte vet jag, lite idealist ibland och och så vidare. Men jag tror att det här handlar om att tjäna pengar.
Så kan det mycket väl vara.
Vi ska strax prata om svampar faktiskt, Timo. Men jag tänker, apropå covid, det är lite sorgligt här. För vi har också två dödsfall och ett av dem är faktiskt relaterat till covid.
Ja, men det är det. Det är MMA-domaren Neil Hall från England som har dött komplikationer av covid-19. Det är lite så här, jag vill ju helst gärna berätta då lite så här superkort om det, eftersom att det var inte så här att han fick covid och dog, utan det var så här, han hade en ryggskada. Jag har lite info om hela grejen. Ryggskada i augusti, opererade ryggen och fick en infektion som låg och tickade och i januari så fick han ganska lågan på, liksom fick intravenöst antibiotika. Och med sig hem från sjukhuset så fick han också covid. Och var ju då väldigt nedsatt redan, som det var i nedsatt tillstånd, som det så fint heter. Och klarade inte av det. Så att, och han var inte gammal, han var inte alls gammal killen. Jag tror att 55 eller något sånt där.
Ja, precis.
Så det är väldigt sorgligt, väldigt, alltså så. Och sen då, som inte är covid-relaterat alls, även om folk, vissa har påstått det, att det handlade om att han dog av vaccinet och så där, det var en massa som fake news som kom ut. Det är Marvelous Marvin Hagler, 62-32 hade han i rekord som boxare, 66 års ålder. Alltså Filip, det här måste du take it away lite grann, för här snackar vi om, alltså, en av de absolut största.
Det kom som lite chock då. De som såg Cecilia Bräckhus, hon norskan, hon boxade som VM-titlarna i Dallas var det. Så precis i den huvudmatchen efter att Cecilia Bräckhus hade förlorat, då tog då Bruce Buffers bror Michael Buffer och förklarade då att vi har mått som nyheten att Marvin Hagler har gått bort. Och jag tänkte lite så, för han är ju så pass stor på 80-talet, men det är inte så att man har hört om honom lika mycket som man har hört om kanske, ja, såklart Mike Tyson, även Sugar Ray Leonard och sådär. Så att han har nog levt lite, ja, tagit lugnt med sina pengar och sina framgångar efter karriären. Men det är klart, han är ju en stor boxare, men jag tror det är nog framförallt de som såg han live där på under karriären som kan egentligen uppskatta hans storhet till max. Det kan inte jag riktigt göra, för jag har inte sett dem live.
Nej, man har inte sett dem live. Jag såg väl någonting, men då var jag så liten, så att det är på 80-talet. Han gick i sin sista match 87 liksom, mot Sugar Ray Leonard, och det är ju, alltså det är en match, han förlorar ju den matchen på delat domslut, och det är en snackis den här matchen, alltså på, det här snackas om den sen 87, det är liksom, och det är just det där att la han sig där, var det liksom en made match, alltså, och för grejen var det att han satsade på sig själv, det var ju det som är liksom snackat, och så stora pengar med sig själv, sen stack han till Italien, och det sägs att det är maffia-relaterat hela grejen liksom, och så det har varit snack ända sedan dess, och sen blev han faktiskt filmstjärna, han åkte ju till Italien och jobbade som skådespelare. Och det var många gånger snack om en rematch mot Sugar Ray och sådär, men det blev aldrig av. De hade någon uppvisningsmatch bara någon gång, om jag inte minns fel, på 90-talet, annars möttes de aldrig. Men alltså, fatta, han var obesegrad 13 år, och då mötte han de absolut bästa i hela världen i liksom mellanvikt. Han var ju fantastisk boxare. 62-3-2, alltså det är, när han var i sin prime, då säger Mike Tyson bland annat att det är liksom, vi pratar topp tre, de bästa genom tiderna.
Ja, många säger att han är den bästa mellanviktaren genom tiderna. Och sen, jag såg faktiskt hans match mot Duran igår på YouTube, eller var det det son kanske? Men jag såg den i alla fall, så att den lär ju finnas på YouTube också, så att då lär man, borde man kolla den, för den var faktiskt en grym match.
Ja, grym fight verkligen. Men följde du de här, Mårten? Alltså, du var ju ändå i 30-årsåldern där, alltså, 87.
Jag minns faktiskt den matchen mot Sugar Ray och att han förlorade. Och nu när du säger det så får jag en sån här recap. Det stämmer ju att det var en massa rykten om att han har lagt sig och att det var maffia sådär. Men det som du säger, också, 87, du vet, I'm sorry, det är ganska länge sedan.
Det är lite så. Och vi kanske inte, det blir lite synd att bara prata egentligen om det när han har dött. Sådär. Men rest in peace får vi säga till både Neil Hall och Marvelous Marvin Hagler.
Och jag var inte 30 då, utan jag var typ knappt 20, men tack ändå, säger man. Vi ska strax stänga dagens fighterpodden nedslag, men vi har någonting mer. Det handlar om svampar, Simon. Vad är det här?
Ja, man kan nästan tro att det är ett skämt. Alltså, magiska svampar. Men alltså, dels så har de ju lite annan syn i USA generellt, liksom på droger och sådär. Och det är liksom, inte minst marijuana och sådär då. Men magiska svampar, alltså, det, eller psilocybin, liksom, är ju ganska omtalat, alltså, för att hjälpa fighters och sådär. Och det började väl på ett nivå där det var kanske bara mest snack. Och att, alltså, nu pratar vi på ett vetenskapligt sätt, inte som att liksom rekreation då tar det för liksom något annat, något spirituellt eller så, utan mer så här för att återhämta sig. Och det anses ju inte vara doping, va? Men det finns massa fighters, bland annat Ian McCall bland annat, som var UFC-fighter för ett flugvikten. Flugvikt också, lite roligt flugsamt.
Ja, roligt flugsamt.
Ja, Göteborgs humor. Men han var ju, har ju varit en stor liksom förespråkare för det, men även en bunt andra fighters. Och så det där har gått liksom vidare nu, att det kan också vara bra för om du har fått mycket slag mot huvudet och vid hjärnskador och sådana saker, att det liksom kan hjälpa till med återhämtningen där. Och att, och vissa säger att det är vissa fighter, alltså, fighter efter fighter efter fighter har börjat kliva upp, så att Dana White har plockat upp det där också och satt sina liksom doktorer och så på det. Så att John Hopkins, som är, det är världens mest framträdande sjukhus, de har vunnit det priset liksom, alla år i stort sett de senaste 20 åren. De har satt faktiskt de har ju en avdelning som forskar på det här, och de har satt liksom att forska på boxning och på MMA och användandet av liksom magiska sampar, inte när man tränar eller går match, utan för återhämtning och för just så här hjärnskador och svullnader i hjärnan och.
Men alltså, är det här klassiska så här, är det någon hallucinogena?
Ja, det är hallucinogent. Det är hallucinogent. Men sen kan man ta det i mikrodoser och sådana saker också, så att det är mycket sådär. Och det finns ju i nätverket för psykedelisk vetenskap, finns i Sverige bland annat, som också håller på. Det låter ju jätteflummigt och sådär, men de håller ju på faktiskt. Nu pratar vi alltså forskare, psykologer, psykiatriker och sådär, som tittar på, kan man använda det här i typ terapi och så? För det är det som vissa fighters säger, att de var deprimerade av det här fighting-livet och så, och sen har kunnat ta det här för att kunna liksom hjälpa dem. I don't know, det är långt kvar innan det kommer bli vedertaget, men det testas ganska mycket olika grejer. Vad säger du, Filip, när du hör det här?
Svampar, jag vet inte, man får ju bara flashbacks av filmer och så man har sett. Men ja, det är klart, kan det hjälpa så är det ju fantastiskt, men jag har inte hört vad försökskanin, om jag säger så.
Mårten har redan varit i det 60-talet liksom.
Man har ju varit i Thailand. Det är klart att om du följer Joe Rogan, som förutom att han är en ambassadör för cannabis, så pratar han just om det här med svampar. Och det är som du säger, det är ju pålästa, intelligenta människor som berättar om enorma trippar som de tar med svampar, och hur de har knäckt liksom, ja, svåra mentala frågor tack vare svampar och tänkte ut saker och så vidare. Och alltså forskningen säger att liksom det är som att det öppnar dörrar i huvudet och så vidare. Jag tror bara att man ska nog göra precis som de gör nu. Man ska nog väldigt vetenskapligt ha jävligt bra koll på vad man håller på med, så man inte går hem och sätter sig i träd och käkar svamp.
Vart hamnar vi i den här podden egentligen? Mackan, vår producent som också klipper det här, alltså, ta nu inte svamp när du sitter och klipper. Håll dig till whisky och klipp
vidare. Men jag tänker vidare. Så här, vi släpper den här nu. Utan vi ser fram emot en galen, i det här fallet då, MMA-helg. Vad sa vi? Verkligen. Cage Warriors, UFC Vegas 22 såklart, KSV, UAE, Warriors. Ja, och så vidare.
One Champions. Spola tillbaka, kolla, lyssna igen alla olika galor.
Späckad MMA-helg som börjar redan, som sagt, på torsdagen när den här podden nu produceras. Så att vi ska bara ladda upp, och nästa vecka då kommer vi berätta om allt vi har sett. Eller hur?
Ja, så att jag tackar, highlights kommer vi berätta om.
Filip Dersén, tack för idag.
Tack så mycket.
Simon Kölle, tack för idag.
Tackar.
Så väl mött om en vecka igen, och då är också Elin Blad med oss igen. Hon har varit lite saknad då, eller hur? Även vi har haft kul, så har hon varit lite saknad killar.
Absolut.
Absolut.
Men vi kan klara av den här grejen ändå. Vi tackar för oss och säger...
Oss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.